Vi ska läsa ur Jeremia idag och det är kapitel 32, verserna 6-15 och ni finner dem på sidan 562 i de röda biblarna. Jeremia sade, Herrens ord kom till mig. Hanamel, din farbror Shallums son, ska komma till dig och säga, köp min åker i Anatot eftersom du står i tur att lösa in den. Och min kusin Hanamel kom till mig på vaktgården, så som Herren hade sagt. Han sade till mig, köp du min åker i Anatot i Benjamins land, eftersom du har rätt att förvärva den och står i tur att lösa in den. Köp den. Då förstod jag att detta var ett ord från Herren. Jag köpte åken av min kusin Hanamel i Anatot och vägde upp betalningen åt honom, 17 siklar silver. Jag skrev ett kontrakt, förseglade det och tillkallade vittnen. Sedan vägde jag upp silvret på en våg. Jag tog köpekontraktet, både det förseglade, avtalet med villkoren, och det öppna, och gav det till Baruk, son till Nerja, son till Maxeja, i närvaro av min kusin Hanamel och de som bevittnat köpekontraktet och alla de judéer som befann sig på vaktgården. I deras närvaro gav jag Baruk detta uppdrag. Så säger Herren Sebaot, Israels Gud. Ta dessa kontrakt, det förseglade köpekontraktet och det öppna, och lägg dem i ett lerkrus, så att de bevaras för framtiden. Ty så säger Herren Sebaot, Israels Gud. Än en gång skall hus och åkrar och vingårdar köpas i detta land. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig.
Halleluja. 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 Halleluja.
Sissela Kyle, hon har haft sommar i P1 många gånger. Sist så talade hon om den tiden när hennes mor låg på sin dödsbädd. Och så sa hon så här, på slutet var det inte mycket med min mamma. Hon var som ett litet vitt skrynkel i sängen. Oseende, orörlig. Och så höll Sissela på där och bökade runt i lägenheten och flyttade på en stol. Och så kom hon på att hon hade hört att hörseln är bland det sista som lämnar en person som ligger inför döden. Så hon lutade sig fram mot sin mamma. Och så sa hon, mamma, det är bara jag. Ja, svarade mamman. Varför berättar du det för mig? Jag bara tänkte att du hörde oväsen, att du kanske ville veta vad det var. Svarade mamman. Detta ständiga flöde av information. På dödsbädden. Och så mitt i prick i samhällsanalysen. Tänk er tillbaka till januari 2022. Ryssarna, de gör truppförflyttningar. Och underrättelsetjänsten, de säger att det börjar röra på sig. Det börjar lukta krig. Men ingen vill riktigt tro på att det är sant. Och så kommer det till någon, till dig, fram och säger, hej, du, jag har en tomt här söder om Bachmut. Är du intresserad? Kanske inte så intresserad just nu. Men det är ju precis det som händer i den här texten som vi fick höra om Jeremia. För babylonierna, de har omringat Jerusalem. Och Jeremia, han får ett ord från Herren till kungen, kungen Sidkia. Där Gud bara säger rakt upp och ner, ja, jag ska ge den här stan till den babyloniska kungen. Jeremia 32:3. Ett lite annat sätt att säga, katastrofen kommer. Kungen, han vill ju inte höra det såklart. Så han, vad gör han? Han sätter Jeremia i fängelse. Ingen ska ju behöva höra hans undergångsdystopier. Han förstör stämningen. Han förstör stridsmoralen. Och han förstör också aktieportföljerna för allihopa med sitt dystopiska prat. Det vill de inte höra någonting av. Och så händer det här. Hela texten är, den är liksom surrealistisk. En släkting till Jeremia dyker upp. Jeremia sitter i fängelse. Släktingen kommer och säger just det så här. Jag har en bit åker här. Marknadsvärdet har störtdykt. Varför skulle Jeremia köpa den överhuvudtaget? Det är hans släkting. Ja, han kanske vill göra en god gärning för att liksom hålla den inom släkten. Men alltså om man tittar på verkligheten. Han sitter fängslad. Han är gammal. Han har inga barn. Och den här biten åkerjord är liksom i ett område som fienden nu belägrar, är runt omkring. Snart kommer de falla i fiendens händer. Varför skulle han lägga pengar på att köpa en bit åker där? Det finns en GT-exeget som heter Ellen Davis och hon har sagt om den här texten. Bara den som har tappat förståndet helt och hållet skulle betala för en bit åker i en aktiv krigszon som det här är. Och dessutom, du vet att du är på den sida som kommer förlora det här kriget. Det är naivt. Det är ologiskt. Det går emot allting som är vettigt. Alla skakar på huvudet. Men Gud säger till Jeremia, du ska köpa den här marken. Och så beskrivs det i den här texten vi hörde väldigt ingående. Det är nästan som en juridisk text. Vad han betalar, hur det går tillväga. 17 siklar silver ska han betala för den här biten jord. 17 siklar silver. Och så skriver han på kontrakten och lägger ner det väldigt noga i lerkrukor. Varför då? Jo, det är för att de vill... han vet att det här måste bevaras under en längre tid. Och i lerkrukorna så är de trygga. Jeremia förstår. Okej, det kommer att ta tid. Jeremia har Guds blick som ser långt i framtiden. Fast ingen annan kan se den. Så vi har den här situationen att Jeremia säger precis som det är. Ja, kära vänner. En katastrof närmar sig. Han försöker inte förmildra det på något sätt. Å andra sidan så gör han någonting. Han sticker inte därifrån. Utan han investerar, han köper en bit jord. En investering i framtiden. Som ingen annan vill göra eller vågar göra. Så de här två handlingarna, de tycks ju liksom stå helt emot varandra. Alltså, hur ska han ha det, Jeremia? Finns det en framtid eller finns det inte? Varje år så gör man en undersökning bland ungdomar. Det kallas för ungdomsbarometern, där man ställer massa olika frågor. Och nu, den som kom i år, förra året, så säger nu nästan varannan ung att samhällets framtid är mörk. Nästan varannan säger det. Och håller med om påståendet att saker och ting är på väg åt fel håll. Siffran har aldrig varit så hög. och själva kurvan av ökning, den är brant. Jag läste nyss en intervju med en kille som heter Carl i en tidning angående gängvåldet som han hade sett på nära håll. Och då sa han så här: ja, det är många av mina vänner och jag som inte känner mening med någonting. Det är som en slags förkroppsligad ångest i samhället. I september så var det en forskare som skulle uttala sig angående månadens temperaturer i ett globalt, i ett historiskt perspektiv. Han hade aldrig sett såna höga temperaturer. Och man såg hur han liksom stod där, bläddrade i sin språklåda. Vilka ord ska jag ta till för att människor ska förstå hur osannolika de här siffrorna är? Och så sa han så här: this month was, in my professional opinion as a climate scientist, absolutely gob-smackingly bananas. Han hade inga ord kvar. Forskaren var tvungen att gå dit för att ta i från tårna. Kan ni förstå var vi är någonstans? Och där är vi. Ibland blir vi stumma för att vi bara har inte språk att kunna säga någonting om förtvivlan, om krig, om attackerna, om sorgen, om ensamheterna. Katastroferna liksom radar upp sig. Och det är fienden som omringar mänskligheten själv. Fiender som omringar skapelsen själv. Fienden som omringar Göteborg. Fienden som omringar oss. Och så kommer vi och frågar Jeremia: hallå, hur ser Guds hopp ut när fienden omringar mänskligheten så som babylonerna omringar Jerusalem? Det ser faktiskt inte ut som att det finns någon framtid här överhuvudtaget. Ja, för det första så är ju Guds hopp väldigt konkret. Det går att ta på. Guds hopp kommer i sällskap med 17 siklar silver. Det är inte en from förhoppning. Ja, men jag tänker på det. Jag kommer be för dig. Det kostar inte så mycket. Men äkta hopp, att kunna känna igen det. Ett tecken är att det kostar någonting. Jag har en kompis, en som är min vän men också min kollega, hon heter Maria Karlsson. När de skulle flytta till Vivalla, ett utsatt område i Örebro där jag bor. Ni kanske hörde, det var många som rekryterades till IS i Syrien från Vivalla. Så Maria och hennes familj beställde sig för att flytta dit med två små barn. Folk tittar på när jag skakar på huvudet: ska ni flytta till Vivalla? Det är kanske inte en sån bra investering med tanke på hur skolorna är eller vad ni kommer få för ert hus. En dålig investering. Eller som en del säger till mina studenter, jag är lärare på ALT, Akademi för ledarskap och teologi, en utbildning som utbildar pastorer och studenter i teologi. En del av mina studenter, när de kommer innan de, när de ska berätta så här: ja, jag ska börja läsa teologi. Jaha, åh, ja, vad trevligt, men vad synd. Du som har så bra betyg, du skulle kunna bli läkare. Dålig investering. Ska ni ta tåget till Rom? Det är ju billigare, det går mycket fortare med flyget. Det är en dålig investering. Ska du verkligen köpa den här åken i en krigszon? Det är en dålig investering. Jeremia var ganska ensam. Han klagar ju ofta. Om ni har läst Jeremia vet ni att han är lite på den klagande sidan. Men han har en vän Han har en riktigt nära vän som hela tiden kommer tillbaka i texten. Han heter Baruk, som skriver ner, och han stöttar honom. Och om vi ska kunna säga någonting, jag tror om Jeremia skulle säga om hopp, är att det kostar någonting. Och att man behöver gemenskap. Åtminstone en människa, gärna fler. Människor som är villiga att göra lika dåliga investeringar. Som inte skakar på huvudet åt en. Václav Havel, han som var med och ledde den tjeckiska revolutionen. Han fick frågan varför den här, det kallas ju för sammetsrevolutionen mot kommunistpartiet, kunde lyckas. Hur kunde ni lyckas utan våld? Hur gick det till? Det finns ju många olika orsaker till det. Men han sa en sak var att vi hade vårt parallella samhälle. Och där skrev vi våra sånger och vi spelade våra pjäser och vi läste vår poesi så mycket och så länge tills vi kände sanningen inom oss och ibland oss. Så vi kände sanningen så väl att vi kunde gå ut på gatorna och säga: vi tror inte på eran sanning längre. Vi tror inte på eran sanning längre. För det är lögn. Och så föll kommunismen. Men först behövde man leva med sångerna, med poesin, med sina pjäser. Ett parallellt samhälle. Inte som en sekt. Nej, vi vill inte vara en sekt. Men som en tät gemenskap, som en församling, som Guds folk. Människor som lär känna sanningen tillsammans. Som sjunger sanningen. Som lever sanningen. Våran poesi, våra profetier, våran berättelse om världen. De finns ju här i våran bibel. Och jag tänker ofta på det som lärare på en teologisk högskola. Det är lätt. Man kan drunkna i någon små detaljer. Men det finns någonting med att leva i Bibeln, att sjunga Bibeln, att be Bibeln. När vi lever med den så nära så formas vår förmåga att kunna föreställa oss världen annorlunda än vad den ser ut idag. Det är en slags profetisk föreställningsförmåga att kunna se mer än det som syns. Och vi har ju Jeremia som förebild om vi vill ha det. Men det måste ju också finnas andra förebilder på lite närmare håll. Vilka kommer ni att tänka på som ni har i ert liv? Människor som kan se bortom det som syns. Något mer. Människor som har fått sin föreställningsvärld formad av Gud. Mer än av media. Jag tänker på några av mina kollegor, speciellt de äldre. Mikael Telbe till exempel, en kollega i exegetik, och Roland Spjut, en annan lärare i systematisk teologi. De är så djupt nere i Bibelns värld, de är så djupt indragna i det. De lever verkligen som om Guds värld är mer verklig än den världen som medierna ger dem än något annat. Det betyder inte att de lever i en drömvärld. Men det betyder bara att de har en blick som ser andra saker. Sånt som jag inte kan se. Och jag tror att det har att göra med det här. Att de låter Bibeln tala på sina egna villkor. Och att de kämpar för att hålla orden fria från allt det där som jag vill liksom läsa in i texten. Människor, de är så formade av Guds hopp. Mikael Telbe sa en gång när han predikade att ha hopp, det är att dansa till en musik som ingen annan hör. Och det ser ju också rätt knäppt ut, eller hur? Har ni sett såna här diskon när man bara har alla hörlurar och dansar i sin egen värld? It makes sense om man själv har ljudet på. Men inte när man ser de andra som rör sig. Vad rör du dig till? Nu i höstas så fick jag möjlighet att möta och prata med Björn Wiman som är kulturchef på DN. Och då så sa han så här. I den tiden som vi är nu, med de utmaningarna som vi som människor står inför när det gäller klimatet, våldet, kriget, hela mänsklighetens framtid, så räcker inte de sekulära tolkningsramarna till. Det räcker inte med det sekulära språket. Vi behöver det religiösa språket. Vi behöver de religiösa berättelserna. Och så höll han en hel utläggning om Noa kopplat till våran tid. Ibland kommer profeterna från DN. Som kommer och säger, hallå, vi behöver era berättelser. Vi behöver era poesi. Vi behöver era sånger. Vi behöver era profetier för att få hopp om framtiden. För att orka gå. För att inte bara lägga oss ner inför fienden som omringar oss. Ingmar Hedenius, han vrider sig i sin grav. Och hade någon sagt det här kanske bara för 5-10 år sedan så hade det ju varit... Det känns osannolikt att någon hade kommit från DN och sagt det till oss i kyrkan. Vi behöver era berättelser. De ger oss liv, de ger oss hopp, de ger oss en blick för någonting. Så stora förändringar kan ske åt alla möjliga håll i samhället. Och därför tror jag för det här året 2024, men också in i framtiden, att vi som kyrka med frimodighet kan träda in i världen. Med frimodighet kan säga att vi har någonting, en annan blick, en annan föreställningsförmåga att se något annat. Vi har i våran bibel berättelserna, sångerna, poesin, som ger oss ord för klagan, som ger oss ord för protesten och som ger oss ord för hoppet. Jag tror att vi kan läsa och leva Bibeln tills vi känner sanningen så väl tillsammans att vi kan gå ut och säga, vi tror inte på de här lögnerna längre. Vi har fått syn på någonting annat. Och Herre, det vill vi tacka dig för. Att vi som lever i den här tiden så fylld av information. Informationsflödet kan bara få oss att drunkna i statistik och fakta, bilder, berättelser. Vi skulle vilja be för det här året som vi är på väg in i 2024. Att du skulle ge oss en blick för det som är centrum. Vi ber att vi skulle vara människor som äter ditt ord, lever i dina berättelser, matar oss med din poesi, sjunger dina profetior så att det blir levande. Du vet att vi klarar inte, kan inte göra det själva. Vi ber att vi skulle ha vänner, små gemenskaper och större. Att vi som är ditt folk skulle få mötas, skulle få bekräfta varandra när vi fattar val som ser ut att vara dåliga investeringar i världens ögon. Och vi tackar dig för din heliga ande som aldrig ger upp, som inte säger att slaget är redan förbi. Som hela tiden planerar för nästa steg och för framtiden. Och vi ber så tillsammans i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen.